kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den heliga ande och började tala främmande språk, allt eftersom anden ingav dem att tala. I Jerusalem bodde fromma judiska män från alla folk under himlen. När dånet hördes samlades folkskaran, och alla var skadade eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Häpna och förundrade frågade de: är de inte galileer, alla de som talar? Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål? Vi är parter, meder, elamiter. Vi bor i Mesopotamien, Judén och Kappadokien, i Pontus och Asien, i Frugien och Pamfylien, i Egypten och i trakterna kring Kyrene i Libyen. Vi är inflyttade från Rom. Vi är judar, proselyter, kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på våra egna språk om Guds värdiga gärningar. De var alla häpna och förvirrade och frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa det hånfullt: de har druckit sig fulla på sött vin. Då steg Petrus fram tillsammans med de elva, höjde sin röst och talade till dem, judiska män och Jerusalems alla invånare. Detta ska ni veta. Lyssna till mina ord. Det är inte som ni tror att de är berusade. Det är ju bara tredje timme på morgonen. Nej, det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande, och de ska profetera. Och jag ska göra under uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och moln av rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och strålande. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Israeliter, hör dessa ord. Jesus från Nazaret var en man som blev erkänd av Gud inför er genom kraftgärningar och under tecken. Genom honom gjorde Gud detta mitt ibland er, som ni själva vet. Efter Guds bestämda plan och beslut blev han utlämnat. Och med hjälp av de laglösa spikade ni upp honom och dödade honom. Men Gud har uppväckt honom och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt för döden att behålla honom. David säger om honom: jag har alltid Herren för ögonen. Han är vid min högra sida för att jag inte ska vackla. Därför gläds mitt hjärta och jublar min tunga. Även min kropp får vila i trygghet. Att du inte lämnar min själ åt dödsriket eller låter din helige se förgängelsen. Du har visat mitt livets vägar. Du ska mätta mig med glädje inför ditt ansikte. Bröder, jag kan öppet säga er att vår stamfar David är både död och begraven. Hans grav finns här hos oss än idag. Men han var profet och visste att Gud med ed hade lovat att sätta en av hans ättlingar på hans tron. I förväg såg han Messias uppståndelse och sade: han ska inte lämnas åt dödsriket och hans kropp ska inte se förgängelsen. Denne Jesus har Gud uppväckt, och vi är alla vittnen till det. Han har blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige ande av fadern. Och han har utgjutit den som ni ser och hör. David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger: Herren sa det till min herre, sätt dig på din högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Därför kan hela Israels folk veta säkert att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort det till både Herre och Messias. När de hörde detta högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Men många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckna av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Amen.
Så, och hjärtligt välkomna igen till alla besökare, alla som är här för första gången, eller alla som bara reser. Vi är jätteglada att ha ni med oss. Vi är glada att ni kan dela i vårt församling, i vårt gemenskap. Och idag ska vi fortsätta med förra veckans text som vi har läst. Och det är Apostlagärningarna 2. Ni kan höra att jag kommer att ta den på svenska, så tack gärna också för era talamod med mig. Men om ni vet, fokuserar vi just nu på den röda tråden genom Bibeln, så vi har tagit de sista nästan 6 månader att gå genom hela Bibeln och utforska hur Gud kommunicerar sitt story genom hela Bibeln. Och nu kommer vi till delen när vi ser församlingsgrundande. Vi tittar och vi ser, man kan se att dagens ämne är verkligen hur det egentligen handlar om oss nu. Hur Gud formas oss till sitt folk. Till sitt folk, till sitt församling. Som vi har läst i Uppenbarelseboken. Till sitt bride. Och det gemensamma svaret som vi förbereds för och vad det innebär för våra liv att formas av korset, vilket vi började utforska förra veckan när Trevor gav oss denna illustration av korsstyng. Så en kort sammanfattning från förra veckan. Ett korsformat liv kännetecknas av omvändelse, det inre och yttre döpet. Så det inre döpet som är verkligen din bekännelse för oss att Jesus har verkligen dödat och för oss och är uppstigen. Och den yttre döpet som är din förkunnelse till hela världen att Gud är vårt konung. Och den döpet i Jesus Kristus namn till syndernas förlåtelse. Och den mottagnet av den heliga ande har vi också läst om och hört om från Trevor. So, wir behöver den Träden som verkligen är Jesus i vårt liv, den Träden som hjälper oss och följer oss till en korsformat liv, men också den heliga anden som är den needle, den precis, för att bli utrustad och leda den livet i vårt liv. Och jag vill bara avsluta med de sista två verserna från sista veckan som vi läste i Apostlagärningarna 2. Låt er frälsas från den här bortvända släktet. Så bortvända er från den bortvända släktet. De som tog emot hans ord döptes. Och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Låt oss be. Herr Gud, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig att i dig finns gemenskap, i dig finns förlåtelse för våra synd. Och vi tackar dig Gud att du har din dag ökade omkring 3000 människor, och om du gör det idag till, vi ber att när vi lyssnar till ditt ord att du pratar till våra hjärtan, att du öppnar våra hjärtan, och att vi kan bli transformerade till ett korsformat liv, individuellt men också på församlingen. Vi tackar dig och vi ber i Jesu namn. Amen. Så hur fortsätter vi därifrån? Om vi ser genom hela Bibeln, ser vi att vi var och alltid är kallade in i gemenskap. Så en gemenskap som består av korsformade liv, som vi har hört, men också en gemenskap som tillsammans utgör ett korsformat liv. Så det är verkligen den tidigaste församling som vi läser om här, de hade säkert problemer som vi har idag också. Det fanns judar och hedningar som kallades in i den nya församlingen under Kristus. Så folk från alla olika bakgrunder kallades in, men de kallades in under en ny gemenskap under Kristus. En gemenskap som plötsligt verkade så radikalt annorlunda än allt annat som fanns. Och ändå kallades den till en enhet utan motstycke. Vi läser lite om det i Galaterbrevet 3, när Paulus både uppmuntrar men också varnar dem, när han säger från vers 26: alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham, arvingar efter löftet. När vi då försöker utforska hur den korsformade gemenskap ser ut, hur det ser ut för oss alla, när vi försöker upptäcka hur en Kristusformad gemenskap ser ut, då måste vi tänka, hur skulle det se ut om 3000 människor lades till denna gemenskap idag? Först behöver vi lite större plats här. Kanske att vi träffas i domkyrkan eller på Brunnsparken. Men först ställer jag det för ett ögonblick. Så inte bara som en siffra på en sida. Inte som en gammal historisk händelse. Utom som något som händer med ibland oss. Men tänk på det. 3000 människor. 3000 berättelser. 3000 bördar. 3000 familjer, bakgrunder, sår, förväntningar, rädslor och hopp. Som plötsligt förs samman till en enda kropp under Jesus. der inte någon gemenskap bara kan ta emot lite så där. Nej, det skulle förändra hur människor samlas. Hur de äter, hur de ber, hur de använder sina hem, sina pengar, sin tid och sina gåvor. Så frågor är inte bara, vad gjorde den tidiga församlingen? Frågan är också, vilket slags människor höll de på att bli för att kunna ta emot varandra på det sättet? Och med det vill vi läsa Apostlagärningarna 2:42-47 igen. Där vi läser. De höll troget fast vid apostlagärningarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade vår dag skaran med dem som blev frälsta. Och de hade gott anseende hos hela folket. Den tidigaste kristna gemenskapen var en radikal gemenskap. En gemenskap som hade folkets välvilja. Den stack ut genom något som världen inte kunde förklara. Något som in i själv drag människor till sig. Så att Herren dag för dag ökade deras antal med. De blev frälsta. Och hur gjorde de det? Den kristna gemenskap delade ett liv eftersom det återspeglas Guds själva väsen. Att vara trogen varandra. Att dela ett gemensamt liv. Vi läser att de ägnade sig åt dessa saker. Det betyder att ägna sig åt sig själv genom ett högtidligt löfte. Ett löfte eller en uppoffring. Det var inte något som togs lätt på sig. Precis som Jesus liv och död inte togs lätt. De höll troget och underhålligt fast vid det. Den grekiska verbet uttrycker en stadig och odelad trohet till ett visst handlingssätt. Allt som livet rymde, så vad de gjorde, vad de fyllde sig med och vad de flödade ut ur dem, var tillgängligt Kristus. Det är viktigt för kristen gemenskap. Hålls inte samman bara av gemensamma intressen. Det är inte om gemensam personlighet, om gemensam kultur eller en gemensam tillgivenhet. Sådana saker, de kan absolut hjälpa. Men de är inte starka nog att bära församlingens tyngd. Om vi bara bygger vårt gemenskap om gemensamma intressen, personlighet, kultur, då kommer det inte att funka. Församlingen byggt inte först och främst kring det vi naturligt har gemensamt. Det byggs kring vad Kristus har gjort. Vad Kristus har lärt och vilka Kristus formar oss till att bli. Så det är därför det första som nämns inte är deras sociala liv, deras organisation, deras musik eller deras strategi, det är apostlarnas undervisning. innern Versammlungen beschrieb som imponierende, generös eller wechselnde, beschrieb sie som tillgiven. Tillgiven till den Apostlernas Unterwiesning. Och den kristna Gemeinschaft, den Wechsel, endast fram ur Christi Charakter. Att efterlikna Christus kann bara ske genom att vi växer i Christus. Vi behöver kunskapen om Christus. Vermedlat genom Undervisning om Christus för att växa in i Christus. Apostlernas Undervisning. Guds Ord. Sündlehrer som vermedlade Sanningen om Gud. Som uppenbarade Gud för dem och ledde dem in i en djupare kunskap om vår skapare, frälsare och upphållare. De förlitade sig på apostlarna för att få höra vem Jesus var och vad han hade gjort. De hade just satt sin tillit till Jesus. Nu vill de veta mer och mer av Christus. Och därför förlitar vi oss idag också på Guds ord och på dem som undervisar oss, som leder oss genom ordet och när oss med Guds ord. Men det behöver vi också vara medvetna om falsk undervisning. Paulus ger en varning i 1. Timotheusbrevet 4, i 2. Petrusbrevet 2 läser vi von Petrus, att han warnt wir återigen för falska profeten och lärare. För att komma till en rätt kunskap om Gud behöver vi sund lärare. Titus brevet 2 påminner oss också, det uppmanar oss att tala i enlighet med den sunda läraren. Och därför vill vi vara trogna mot texter som 1. Johannesbrevet att evaluate oss själv. Den som säger, jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Den som säger sig förbli honom är skyldig att själv leva så som han levde. Så vi behöver den sanning. Vi behöver Guds ord. Och vi kan inte we can't fall prey to false teaching. Förlåt. Och när vi fortsätter där i Apostelgärningar 2, fortsätter vi med deras hängivenhet till gemenskapen. Så den antika grekiska ordet koinonia, som här översätts med gemenskap, bär tanken på Förbindelse, delaktighet, samhörighet och deltagande. Det betyder att dela något tillsammans. Och för oss betyder det att vi delar samma Herre Jesus. Vi delar samma vägledning för livet. Vi delar samma kärlek till Gud. Vi delar samma längtan att tillbe honom. Vi delar samma kamper. Vi delar samma segrar. Vi delar samma uppdrag att leva för honom. Och vi delar samma glädje i att förmedla evangeliet. Det är vad den kristna gemenskapen är byggt om. Att vi kan dela de sakerna med varandra. Och de kommer fortsätta med brödsbrytelsen. De samlar das regelbundet för att påminna sig om den stund då Jesus blev korsfäst. Vi kommer göra det idag också. Men tänk på det. dem vill aldrig glömma vad han hade gjort för dem. Även om det var bara en generation sen. Så hur mycket mer vill vi hålla fast? Hur mycket mer vill vi komma att göra det idag? Att påminna oss till den stund då Jesus blev korsfäst. Hur mycket mer vill vi samla det regelbundet för att påminna oss med brödsbrytelsen? Och den sista vi kan läsa om i den första församlingen här är bönerna. De mediterade inte bara över skriften, de om undervisning och förkunnelsen om Jesus Kristus, utan svarade också in sina hjärtan och med sina röster. De svarade mit psalmerna, de svarade mit bön. Och om vi ser på Guds liv, ser vi också att en stor del av Jesu tjänst, av Jesu liv, präglades av bön. Han drog sig ofta undan för att tillbringa tid mit Fadern. Jesus, som hade allt, behövte tid mit Fadern. Hur mycket mer borde då inte vi, inte bara vilja, utan verkligen behöva tillbringa tid i bön. Och när vi fortsätter där i vers 43. Varje själ greps av bävan och många under och teckens gjordes genom apostlarna. Kan vi pausa här en stund? Vördnad kom över varje själ. 3000 människor lades till Guds familj. Och vördnad kommer över var och en av dem. En djup känsla av vördnad, förundran och respekt. Troligen också fruktan och beundran kom över dem. Eftersom de stod inför något större än sig själva. De erkände Guds högsta makt, hans högsta helighet, hans högsta auktoritet, Guds skapelse, Guds gärningar. Tänk bara på den resa vi har gjort genom Bibeln. Gud är verkligen någon som tar andan ur oss. Någon vi mänskligt sett inte kan förstå. En renade eld som lämnar oss för alltid förändrade. Och jag undrar, och vi måste undra, om detta är något vi ibland förlorar. Vi kan bli vana vid trons språk, vana vid kyrkan, vana vid sånger, predikningar, böner, nattvard, till och med orden. Gud är härlig. Men vana är inte samma sak som vördnad. Vi kan känna till de rätta orden och ändå glömma att vi har att göra med den levande guden. Den tidiga församlingen lade inte bara till Gud i sina liv som ännu en aktivitet. De konfronterades med honom. De samlades av honom. De förändrades av honom. Och när den levande guden verkligen står i centrum är vördnad inte något vi behöver producera själva. Dem kommer när vi börjar se verkligheten på rätt sätt. Och ur detta kom tecken och under. Ja, inte så konstigt. När vi läser detta, när vi verkligen tar in det, borde vi snarare börja fråga oss själva, hur skulle det kunna vara annorlunda? Hur skulle något annat än ett mirakel kunna ske när Gud är verksam? Guds kraft rör vid liv på mirakulösa sätt. På sätt som övergår mänskligt förstånd. Och Gud, Anwender sind Apostlerna till det, sin församling till det. Vers 44. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Jesus bröt ner alla barriärer. Det spelade inte längre något roll om man var jude eller hedning. Han dog för att skulle bli frälsta. Och vi är kallade att vandra värdigt. Det är vårt medvetna gensvar. Vi är inte kallade till passivitet, utan kallade att vandra värdigt. Det betyder att det finns ett naturligt gensvar på att bli frälst av nåd. Det finns en naturlig reaktion på denna oförskämda gåva. Men hur ser det ut? För det kan vi gå tillbaka till Efeserbrevet 4 som vi har också läst. Där Paulus uppmanar oss att leva värdigt den kallelse vi har fått. Ivriga att bevara andens enhet genom friedensband. Med all ödmjukhet och mildhet. Med talamod. Så att vi bär med varandra i kärlek. Så låt oss gå igenom dem just snart. Låt oss börja med ödmjukhet. Paulus listar över dygder liknar på många sätt de grekiska stoikernas listor över dygder. Men ödmjukhet finns aldrig med på deras lista. Ödmjukhet betraktades som en brist, en svaghet. Kan man säga. Men i Bibeln finns det två personer som särskilt beskrivs som ödmjuka. Vet ni vem de är? Ja, precis. Jesus och Mose. Så den första är Mose som leder israeliterna ut ur Egypten, folkets ledare verkligen. Och i fjärde Moseboken 12:3 läser vi: Mose var en mycket ödmjuk man, mer än någon annan människa på jorden. Och den andra är Jesus, som ni har sagt. I Matteus evangeliet 11:29: Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för er själva. Här har vi ledaren för det gamla förbundet och ledaren för det nya förbundet som båda väljer att leva ödmjukt. Det går emot vår mänskliga natur och det går emot vad det moderna samhället ofta säger till oss. Det säger: var din egen, ta det som är ditt, häfta dig. Det är svårt att vara mild och ödmjuk, även i Sverige. Men endast Guds ande kan hjälpa oss att leva så. Ingen fallen människa kan vara mild och ödmjuk av sig själv. Eftersom syndfallets själva väsen är motsatsen till ödmjukhet. Om vi fortsätter med mildhet. Mildhet missats också ofta för svaghet. Men dess betydelse är snarare motsatsen. Det är styrka under kontroll. Det är att ha Guds kraft levande och verksam i dig som kristen. Men också ha Guds ande som visar dig hur din kraften ska ta sig uttryck i ditt liv. Vi skulle kunna gå till Filipperbrevet 2. Där det talas om hur Jesus var till Guds gestalt. Men inte såg sin gudomlighet som något att hålla fast vid. Men istället för att gå till den texten vill jag påminna er om något som hände i slutet av Jesu jordiska tjänst. Hur visade han sin mildhet den sista kvällen med lärjungarna? Vad gjorde han med lärjungarna? Just det, han tvättade deras fötter. Han har all makt och herrlighet. Men istället tvättade han sitt lärjungarnas fötter. Och det nästa vi läser om är tålamod. Ja, tålamod används i Nya Testamentet. Handlar det oftast om tålamod mit människor. Så låt mig ställa en enkel fråga. Finns det någon i den här församlingen eller i din familj, i din, på ditt jobb eller någonting som irriterar dig? Ja. Alla håller inte med dig. Alla talar inte som du. Alla beter sig inte som du. Men nyckeln är att vi har blivit förändrade av Kristus. Och nu älskar vi den kropp som han dog för. Vi lever inte för oss själva, inte för hälsan, utvecklingen och enheten i Kristi kropp. Det handlar inte alltid om min idé. Det handlar inte om mitt sätt, om min väg. Men ibland betyder det att jag tar ett steg tillbaka, att någon annan kan ta ett steg framåt. Så tålamod i församlingen, det är inte något teoretiskt. Det blir verkligt i samtal, i möten, i de små irritationer, i missförståndelse, i stunder där någon ser något på ett sätt som vi själva inte skulle ha sagt det. Eller värdesätter något som vi inte omedelbart förstår. Tålamod behövs inte där allt är lätt. Det tålamod det behövs just där kärleken börjar kosta något. Och det är därför att tålamod är en så djupt kristendygd. Det är en sak att älska idén om församlingen. Det är en annan sak att älskar verkliga människor. Verkliga människor förändras långsammare än vi önskar. Verkliga människor bär som vi inte ser. Verkliga människor gör oss besvikna och vi gör dem besvikna också. Men Kristus kallar oss inte att älska en förställd perfekt församling. Han kallar oss att älska hans kropp. Och det betyder att bära med varandra i kärlek. Eller långmodighet som vi ofta läser om i Bibeln. Gud var långmodig med dig, med oss, när vi var förlorat. När vi var en omogen Christa. När vi kom bort från vägen. Gud hade tålamod mit dig i dina brister. Och nu kommer han tillbaka till dig och säger: jag älskade dig när du ännu inte var där. Nu vill jag att du ska älska dem som ännu inte är där. Eller som kanske aldrig kommer dit. Vi får inte befallningen att förändra dem. Vi får befallningen att älska dem istället, att ta emot dem. Älska dem som sårar oss. Precis som Gud älskade oss när vi sårade honom. Låt Gud vara den som förändrar deras hjärtan. Vi kan bara rikta dem mot Gud. Men det handlar inte om dig, det handlar inte om mig. Det handlar om honom. Och så läser vi i Efesierbrevet 4, 15 och 16. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på allt sätt växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Detta betyder inte att sanningen inte längre spelar någon roll. Det betyder inte att sanningen spelar inte längre någon roll, men det enhet det innebär inte att vi låtsas som att läran är oviktig. Paulus har precis talat om sanning, mognad och kunskapen om Guds son. Men kristen enhet, det betyder att vi håller fast vid sanningen i kärlek. Och att vi minns vem som är kroppens verkliga huvud. Församlingen tillhör inte våra preferenser. Den tillhör inte våra traditioner. Den tillhör inte vår gudstjänststil, vår bakgrund eller vår bekvämlighetszon. Nej, det betyder att vi måste ha tålamod mit varandra, att bära mit varandra i kärlek, att bli mild mit varandra. Så det betyder att allt tillhör Kristus. Och när vi minns det, blir vi långsammare med att offra andra delar av kroppen, bara för att de inte ser exakt ut som vi. Och det betyder också att denna gemenskap går utöver det vi är här i GBK. Det är enda kropp som vi är kallade att tillhöra. Och som vi läser, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Tänk på det. Församlingar runt om i Göteborg och världen har olika sätt att tillbe. Och ändå ser vi så ofta omkring oss och dömer andra samfund. Andra församlingar för hur de utöver sin tro. Det är inte ens något nytt. Redan 2000 år sedan var judar och hedningar splittrade och pekade fingrar åt varandra. Kristendomen har under de senaste åren och årtiderna stått under granskning. Och många människor, både inom men också utanför kyrkan, har blivit allt mer kritiska till det de ser. Och kan vi verkligen skylla på dem? Nej, för en kropp som strider mot sig själv är en sjuk kropp. Om vi ser på andra församlingar omkring oss och bara tänker, om de bara gjorde det på vårt sätt då. Nej, det finns ingen dom och vi. Om en fraktion vinner så förlorar Kristi kropp. Världen behöver se oss älska varandra även när vi inte kommer överens. Vi är inte bara en grupp människor som tänker likadant, ser likadant ut och handlar likadant och därför samlas. Nej, för om det vore så, då vore vi inte annorlunda än resten av världen. Men vi har gemenskap genom Kristus. Så till och med den förbilliga församlingen som vi läser här i Apostelgärningar, den första gemenskap vi läser om, de var också inte perfekt. Vi vet från andra berättelser att även de var långt ifrån fullkomlingar. Ändå behöver vi påminna oss om att denna församling som du och jag tillhör, denna globala församlingen som du och jag tillhör, den dag ska träda fram som bruden inför lammet. Och denna församlingen ska göras redo för lammets bröllop. Vi kan läsa igen från Uppenbarelseboken 19, 6-8. Halleluja, Herren var Gud den allsmäktige, en ny kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Skinnande rent linne har hun fått at klæde sig i. Linnet er den heligers retfærdighed. Og frem til des til brylluppet er fuldbordet, skal vi leve som Guds forsamling her på jorden. Vi har fått gåvor for at utruste, bygge upp, nå enhet og mognad. Återigen i Efesierbrevet 4, vers 7, men var och en av oss har fått någon så som Kristus fördelade gåvan. Och i 12, för att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla när fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man, men det ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Så att bruden kan bli redo, så att hon får klä sig i findlinje, skyndande och rent, för linnet är de heligas rättfärdiga gärningar. Det gavs henne att klä sig. Det skänktes henne som nåd, som karis, som en gåva. Och därför sålde de den tidiga församlingen sina egodelar och tillhörigheter. Och de delade ut alla efter vars och ens behov. Den första kristna familjen behövde dela med sig för att kunna överleva. De prioriterade gemenskap framför personlig rikedom. Och det är också en som vi läser i första Johannesbrevet 3:17. Om någon har jordiska egodelar och ser sin bror lida nöd, med stänga sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? I den tidiga församlingen när de växer och sprids också generositeten med dem. Vi läser vers 46 i Apostlagärningarna. Varje dag var de troget och enligt tillsammans i templet. Och hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. Gud har gett oss dessa gåvor för att vi ska byggas upp i enhet, i kunskap om honom, och för att han genom sin strålande skönhet som han klar för samlingen genom att fördela sina gåvor ska dra människor till sig själv. Så att hans mäktiga herravälde kan breda ut sig över allt och alla. Kristus utbreder sig suveräna herravälde genom församlingen, genom denna församling, genom syndare frälsta av nåd, genom de gåvor som han har utrustat oss med. Varje troende har en roll att spela, eftersom varje troende har fått en sådan gåva från Kristus. Så jag ber att vi som församling inte bara ska vara efterföljare av den tidiga församlingen, utan också delaktiga i hela församlingen. Att vi ska växa i enhet genom Guds ord. Att vi aldrig ska sluta hungra efter sanningen som är Jesus Kristus. Att vi aldrig ska bli tröga eller avtrubbade, utan bli slippande för andra och utrustade av den heliga ande. Och framför allt att vi ber, kom Herre Jesus, kom. Och för den kommande veckor vill jag uppmuntra er att öppna denna text igen. Meditera över Apostlagärningarna 2, över Efesierbrevet 4 och se till Uppenbarelseboken 19 och se den hopp vi har att vi kommer bli redo für Bröllop mit Lammet. Och frager Gud, var han kallar dig in i detta. Frager han, hur han vill använda dina gåvor så att Herrens namn blir prisat. Hur vill han använda dig att bygga sitt församling, den lokala församlingen här, men också sitt hela kropp i världen. Och på sist vill jag flytta fokus till församlingen. Att ta emot Herrens måltid är inte enbart ett individuellt ögonblick. Ja, varje och en av oss kommer personligen inför Kristus. Varje och en av oss ranskar sig eget hjärta. Varje och en av oss minns att Jesus gav sin kropp att utgjort sitt blod för oss. Men vi kommer inte isolerade individer. Vi kommer som en kropp. Bröder påminner oss om att Kristi kropp gravs för oss, men också om att vi görs till en enda kropp i honom. Bägaren påminner oss om att hans blod utgöts till syndernas förlåtelse, men också om att denna förlåtelse är det som gör frid möjlig mellan oss. Så vid bordet finns det ingen plats för stolthet, för överlägsenhet, bitterhet eller självtillräcklighet. Nej, det behövs talamod. Det behövs long suffering. Det behövs att bära med varandra i kärlek. Det behövs ödmjukhet. Eftersom vi alla kommer av nåd. Vi tar alla emot. Vi alla beroende av samma frälsare. Så när vi förbereder våra hjärtan kan vi inte bara fråga: Herre, vad har du gjort för mig? Utan också: Herre, hur kallar du mig att älska din kropp? Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt första församling. Herre, vi tackar dig att du tog emot människor in till ditt folk. Och vi tackar dig att du gör det idag till. Herre, vi ber att, att du tar bort från oss allt stolthet, våra bitterhet, våra självtillräcklighet, men du bygger oss upp istället i ödmjukhet, i tålamod, i kärlek för varandra och i kärlek för ditt kropp. Herre, vi ber att vi ser din församling, att vi ser oss som del av din församling, som din brud som kommer bli redo för dig. Att vi kommer bli helgat i ditt ord. Vi ber att du verkligen förändrar oss i vårt liv med varandra. Vi ber, Herre, att vi kan ta del i den första församlingen du har grundat oss och i den församlingen som du bygger upp idag mer och mer. Vi ber att vi kommer växa dag för dag mer i gemenskap med varandra. Och att världen kan se att vi är en radikalt annorlunda gemenskap. Förvandlat av din tro och din not. Herr, vi ber för sanningundervisning. Att vi håller fast till din sanninga ord. Och att vi kan leda folk i detta till dig. Ja, vi tackar dig att du är in i oss. Vi tackar dig för den heliga ande som transformerar oss till en korsfäst liv, en korsformat liv. Och vi ber, Herre, att du kommer. Amen.